tre stora lögner. Den första: om någon påstår att han känner Gud och har gemenskap med Gud, men samtidigt vandrar i mörkret, då ljuger han. Det är det moraliska testet. För det andra: om någon påstår att han har fadern, men inte erkänner Jesus som Guds son, då är han en lögnare. Det är det läromässiga testet. För det tredje: om någon menar sig älska Gud, men samtidigt hatar sina bröder, då ljuger han. Det är det sociala testet, kanske vi kan kalla det. Och med hjälp av de här tre testen skulle man kunna ställa frågorna idag: vem tror du på? Vem älskar du? Vem lyder du? Och de här frågeställningarna hänger intimt samman med varandra. Och det visar nu Johannes i de här verserna. Utgångspunkten är tron på den Gud som i Jesus Kristus har försonat världen med sig själv. Och var och en som genom tron har tagit emot Kristus har tagit emot Guds fulla förlåtelse och är alltså befriad från fruktan och från rädslan och därmed fri att älska både Gud och människor. På syndafallets dag står det om de första människorna att de gömde sig för Gud. Och när Gud frågar Adam: var är du? Så svarar han: jag blev förskräckt när jag såg dig eller hörde dig komma. Men när Kristus kom och överväldigade mig med Guds stora kärlek, så försvinner, till skillnad från Adams situation, så försvinner varje grund till rädsla. Kärlek och fruktan kan inte samexistera. Rädsla finns inte i kärleken, står det i vers 18 i fjärde kapitlet. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Och den fullkomliga kärleken har Gud visat oss i Jesus Kristus. Vad finns det då kvar att frukta? Guds församling. Gud har i Kristus besegrat allt som fanns att frukta för. Det värsta som fanns: syndens konsekvenser och döden. Men om döden och synden är besegrade, vad finns det då kvar som skulle kunna vara värre? Vad finns det kvar att vara rädd för om man är försonad med en helig Gud? Om Gud inte är längre min domare utan min hjälpare, är det så konstigt att Paulus triumferande utropar i Romarbrevet 8: så finns det ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus. Ty livets andes lag har i Jesus Kristus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Halleluja. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Nej, ni har fått en ande som ger er söners rätt så vi kan ropa Abba fader. Och istället för att frukta Gud och gömma sig för honom, så kan vi säga som psalmisten: jag sökte Herren och han svarade mig. Och ur all min förskräckelse, ur all min rädsla räddade han mig. Och de som skådar upp till Herren strålar av fröjd, och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel. Tänk dig att kunna få se Gud i ögonen utan att känna att jag måste vända bort min blick. Allt är klart. Ingen fog för fruktan finns längre. I Kristus, Guds älskade son, har vi inte bara blivit accepterade av Gud. Vi har faktiskt blivit välbehagliga för Gud. Och till allt detta, står det nu i vers 19, var det Gud själv som tog initiativet. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Vad tror du att en sådan kärlek leder till? Om du vill pröva äktheten i din kärlek, så är det bara att läsa vers 20. Om någon säger: jag älskar Gud, men hatar sin broder, då ljuger han. Till den som inte älskar sin bror som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Du ser, kärleken inte bara kastar ut fruktan och rädslan. den kastar också ut hatet. Hur syns det att en människa älskar Gud som är osynlig? Jo, genom att hon älskar de som syns, det vill säga Guds barn som syns, sina bröder och systrar i Kristus. Nu kan det ju tyckas vara mycket lättare att älska Gud. Han är ju god, han är ren, han är barmhärtig, han är kärleksfull, han är fullkomlig. Mycket lättare än att älska bristfälliga människor som jag har runt omkring mig i församlingen och under vardagen. Och som jag ofta kanske retar mig på. Men för det första är det inte frågan om en känslomässig tillgivenhet som i första hand efterlyses. Att det står inte, du måste hysa varma känslor till dina bröder och systrar i Kristus. Utan det handlar om en beredvillighet att ställa upp för människor omkring oss. Att vara beredd att hjälpa människor som är våra syskon i Kristus. I Gamla testamentet fanns två kärleksbud. Det första och det främsta. 5 Mosebok 6:4. Du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, av all din själ och av all din kraft. Sen stod det i 3 Mosebok 19:18. Och du ska älska din nästa så som dig själv. Det märkliga är att när Jesus får frågan, vilket är det största budet? Så kombinerar Jesus plötsligt dessa två bud till ett. Och säger, på dessa bud vilar hela lagen och profeterna. Du ska älska Gud. Du ska älska din nästa som dig själv. Guds ord är egentligen mycket praktiskt. Hur kan man visa att man älskar en osynlig Gud? Ja, det kanske går att bedra sig själv och andra genom att möta upp till gudstjänster där Gud tillbeds. Och i det yttre avseendet liksom ha ett religiöst beteendemönster som kanske får en del att dra slutsatsen, här är en människa som älskar Gud. Men det är inte det som Bibeln i första hand efterlyser. Utan om vi älskar den osynlige Guden, så måste det synas genom att vi älskar dem som är hans avbilder. John Calvin sa, det är falskt skryt när någon säger sig älska Gud men negligerar hans avbild som man har framför sina ögon. Dina bröder och systrar i Kristus finns ständigt omkring dig. Med rikliga tillfällen att i handling bevisa dem din kärlek. Och därmed Gud din kärlek. Paulus, varför förföljer du mig? Nej, här förföljer jag inte någon enskild person. Jag förföljer enfaldiga män och kvinnor som envisas med att tro på denne Jesus. Vem är du? Jag är Jesus, den som du förföljer. Och Paulus får en chock som han aldrig återhämtar sig ifrån. Att vad ont han hade gjort mot de kristna hade han egentligen gjort mot den uppståndne och himlabune Jesus Kristus själv. Han hade knutit sin näve ända upp till Guds tron. Omvänt blev sedan hans liv inriktat på att göra gott mot församlingen. För då visste han, jag gör gott mot Jesus. Om det inte börjar där, i praktisk kärlekshandling till våra syskon, hur ska Gud veta att vi älskar honom? Petrus, älskar du mig? Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Bra, ta hand om mina lam. Var en herde för mina får. Om det inte börjar där, om det inte syns där, hur ska Gud veta att det är honom vi älskar? Om du inte älskar din bror som du kan se, din syster som du kan se, så är det heller inte så troligt att du älskar Gud som du inte kan se. Låt ingen bedra sig själv, mina Johannes. Och som han tidigare sa i kapitel 3, vers 17, om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd, men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord, utan med handling och sanning. Och min fru och Sofia var på ett sjukhus som var så illa standard på. För det sjukhuset som var någorlunda så att säga vettigt och som man kanske skulle kunna våga gå till hade raserats av jordbävningen. Det visste man inte ens om i Sverige att det var en så kraftig jordbävning där nere. Massor av människor dött, hus förstörda. Och det som då fanns kvar i form av sjukhus, inte värt namnet. Man låg på golven, hopträngda i rummen på kanske några trasor med olika sjukdomar. Där låg en kvinna i svår malaria vid hennes sida. Ett fosterbarn som har tagit hand om. Hemma stod hyddan och det bara skvalade in genom taket. Det var kraftiga regn varje dag. Och det skulle hon alltså återvända till. Ja, det grep Solveigs hjärta. I fickan hade vi en slant från några Saron-medlemmar till att åtgärda om vi såg någon människa i svår situation. Det var svårt att välja förstås. Men vilken glädje att få komma med pengarna och säga vi köper ett plåttak till din hydda så att det inte regnar in. Och där kunde hon, vi var där och tittade när halva plåttaget var pålagt. Det var fest. Det var fest i hela släkten. Och de stod, det var så glada för detta plåttak som får läggas på denna enkla lerhydda. Snart ska vi få bo i en hydda utan att känna regnet, det kalla regnet på nätterna. Och kanske kunna bli friskare. Hon hade 5 barn, av vilka 3 eller 2 var fosterbarn. En änka. Inte med tomma ord, det hade inte hjälpt. Må Gud välsigna dig. Utan ett plåttak var det vad som behövdes. Och det var det pengar från Saron som kunde betala den gången. Det är alltså inte fråga om en känsla i första hand. En kristen kan faktiskt älska på ett sant och ett äkta sätt. Utan att först sitta och invänta en varm känsla. Och en kristen kan älska utan att känna samvetskval över att inte känna så varmt. För man kan inte känna varmt för precis alla. Det handlar inte om det. Det handlar faktiskt om att lyda det bud som Jesus själv har gett. Enligt vers 21 står det nu. Detta är det bud som han har gett oss. Att den som älskar Gud också ska älska sin bror. Det är budet. Och i kapitel 5 nu så kombinerar Johannes de här 3 testen. Tros, kärleks- och lydnadstesten. Och visar på den väsentliga enheten däremellan. De är så intimt förknippade att det går inte att tala om det ena utan att tala om det andra. Var och en som tror att Jesus Kristus, att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Mina vänner, denna sanning som jag nu så snabbt läste på några sekunder är en sanning av oerhörd dignitet och betydelse. Skeptiken rycker på axlarna och säger avfärdande, tja, var och en blir väl salig på sin tro. Som om det inte spelade någon roll vad man trodde på, så länge det man tror på någorlunda ger tröst och orosdämpande inverkan i den här oroliga världen som vi har att leva i. Mina vänner, den kristna tron är ingenting man väljer bland den långa raden av tänkbara alternativ. Den som har blivit kristen har blivit det på grund av den helige andes överbevisning om att hon eller han är en syndare som behöver en frälsare sådan som Jesus. Den kristna tron har ingenting med tycke och smak att göra. Den har med sanningen. Alla religiösa förhoppningar, hur allvarligt menade och hängivet utövade de än må vara, är alla dömda att sluta i besvikelse om de inte är förankrade i sanningen. Eller är du intresserad av att bara ha en tablett att suga på genom livet för att göra det lite mer uthärdligt? Är det din kristendom? Då är det rena knarkfilosofin. Under detta sanningskrav ställer sig evangeliet. Evangeliet om Jesus Kristus är inte till för i första hand att göra livet lite mer uthärdligt för de kanske psykiskt svaga stackarna som behöver lite tröst under de tuffa jordåren. Evangeliet om Jesus Kristus har ett enda syfte, nämligen att ställa dig och mig som människa i rätt relation till den enda sanna Guden. Evangeliet säger inte, det spelar inte så stor roll vad du tror, huvudsaken att du mår bra av det du tror på. Evangeliet är intresserad av att du ställer ditt liv på någonting som är sant och ingenting annat. Om du sen också mår bra av att stå på sanningen, så är det naturligtvis bra. Men det är bara en bisak egentligen. Det är en naturlig följd, men det är inte huvudorsaken. Evangeliet säger att om Kristus inte har uppstått ifrån de döda, spelar det ingen roll hur bra du mår med din tro. Du är bedragen. Du är värd att beklaga. Det kommer att bli ingenting av det du tror. Det är luftslott, det är chimärer. Om tron på Jesu Kristi person och gärning inte stämmer med verkligheten, då är ni som bekänner er till Kristus, säger Nya Testamentet, de mest ömkansvärda av alla människor. Gå hem och lägg er och dra något gammalt över er. Eller ät, drick och var glad och sug ut det som går att suga ut i livet, av livet, för imorgon kanske du ska dö. Du ser, det är inte de eventuella psykologiska vinsterna av min tro som är det viktigaste. Inte heller styrkan av min tro. Utan sanningen i det jag tror på. Jag brukar ta illustrationen från mig och min frus olika attityder till isar. Jag har en dumdristig tro att vilja, eller sport om man ska säga, att vilja pröva svaga isar. Så när november eller decemberisen har lagt sig efter den första köldknäppen, så tycker jag att det här måste prövas. Och det måste hålla, för jag har lärt mig att det räcker med 1 centimeter för att bära en vuxen man. Och jag har många gånger gett mig ut, alltså, i tro på att det ska hålla, och dröst igenom. Jag börjar ju ofta gå nära land då, för att inte det ska vara för djupt, men jag har blivit blöt ända upp till knäna. Och min tro har kommit på skam. Jag har trott alltså, men det jag trodde på var för svagt. Det höll inte. Min fru, som är en förståndig kvinna, som ofta kvinnor är, har en nästan neurotisk inställning till isar. Hon kan känna olust över att gå ut på en is om också bilar kör omkring på den. Och den är metertjock alltså. Kan man verkligen lita på? Men om jag trots hennes svaga tro ändå lyckas lura henne ut, så att säga, på isen, och hon med sin svaga tro går på den metertjocka isen, finner att den håller, så visar det att trots att hennes tro var svag, så håller det hon trodde på. Förstår? Det är frågan om vad vi tror på som är det viktiga. Det förhåller inte att säga var en blir salig på sin tro. Jag blir inte alls salig när jag blir blöt upp till knäna. Det är vad jag tror på som är avgörande. Inte styrkan i min tro, intensiteten i min tro. Om den är felriktad, så hjälper det inte hur mycket jag tror eller vad jag tror på, om det inte är sanning som jag tror på. Frågan är inte om din tro ska ge dig en andlig kick eller inte. Frågan är om din tro håller att leva på, om den håller att dö på. Och det här som Johannes utropar: vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus Kristus är Guds son? Det vill säga, finns det någon annan tro, säger Johannes, och det fanns många trosuppfattningar på den tiden och många religioner, finns det någon annan tro som kan övervinna världen än den tron som är förankrad i den levande och uppståndne Jesus Kristus? Visa mig den tron, säger Johannes. Jag träffade en broder i Indien som gör kristna radioprogram och som då, och därför ofta kommer i kontakt med hinduer som ju har många gudar. Och de hinduiska prästerna, de ställer honom ofta frågan: hur vet du att Jesus är enda vägen? Och han svarar lite naivt: Ja, ni förstår, jag visste så väl att jag var en syndare. Och jag behövde en frälsare. Och så kom Jesus och frälste mig. Och jag behövde en sån som Jesus. Kan ni visa mig på en bättre frälsare än Jesus, så ska jag gärna ta emot honom. Men jag vet, jag har inte träffat någon bättre än. Och de hinduiska prästerna, de står där och funderar. En bättre frälsare än Jesus, vad finns det i vår religion? Finns inte. Kan du ge mig en bättre frälsare än Jesus? Jag är en syndare, förstår du. Och jag behöver en frälsare. Finns det någon bättre än Jesus? Finns inte. Finns ingen annan tro som kan besegra världen än den som tror att Jesus är Guds son. Det är inte trons styrka som efterfrågas, utan trons innehåll. Lägg märke till det. Nämligen den tro som bekänner Jesus vara Kristus, den levande Gudens son. En sådan tro har en oerhörd innebörd. Den innebär ett erkännande av inkarnationens mysterium, nämligen att Gud, skaparen av evighet, har blivit kött, kommit och tagit sin boning mitt ibland oss. Det vill säga, vi tror på en Gud som så mycket har brytt sig om dig och mig i vår egen situation som syndare, att han trädde in i vår historia, utblottade sig själv, gjorde sig till vår tjänare och gick lydigt vägen ända till korset, dog för vår synd, besegrade synden och dödens herravälde. Det innebär att vi tror på en frälsare vars blod renar mig från alla synder. Vilken tro! Vilken frälsare! Det innebär att vi tror att han som uppstod ifrån de döda, han ska en dag komma tillbaka för att upprätta sitt rike på den här jorden. Och alla de Kristus döda, avsomnade, ska uppstå till evigt liv. Den som tror detta om Jesus, säger Johannes, han måste vara född av Gud. En sån tro läser man sig inte till. En sån tro sitter man inte och filosoferar sig fram till. En sådan tro kommer av den nya födelsen. Han bevisar, den som tror detta, att Gud har rört vid hans hjärta och att han genom den helige ande har blivit född på nytt. Någonting övernaturligt har hänt. Om du tror detta idag i denna gudstjänst, om också svagt, så är du född av Gud. Och du kommer aldrig mer att bli densamme som förut. Aldrig mer. Om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Kommer aldrig tillbaka. Halleluja. En sån människa har blivit räddad ur mörkrets välde och insatt i den älskade sonens rike. Kommer aldrig att gå tillbaka. Kunna komma tillbaka till mörkrets välde. Så stark är frälsarens kraft. Det gamla livets förbannelser har brutits. Världens lockelser har förlorat sin glans. Det som vi så ivrigt jagade efter förut och trodde skulle ge oss så stor tillfredsställelse har förlorat sin glans. Tron på Jesus gör att vi genomskådar bedrägeriet. På vägen ner till Uganda mellanlandade vi i Bryssel och tillbringade en dag med Stig Hedström, som undervisar på Pingstvännernas internationella bibelskola i Bryssel. Han tog oss med runt och bland annat till en liten stadsdel, en beklämmande syn, en stadsdel med bara lyxvillor, men som nu de flesta stod tomma för att ingen hade råd att bo i dem längre. Här bodde de svenska skattesmitarna på 80-talet, sa Stig. Så totalt förblindade av världens glans hade de tagit sina pengar och flytt till Belgien för att bygga sina små palatser. För att bara efter några år tvingas lämna dem åt sitt öde. Vilken beklämmande syn. Hur lätt världen bedrar med sina lockelser. Men hur tomt det är. Återigen är Johannes snabb med att visa på att på nyttfödelsens säkraste kännetecken, vers 1 och 2, är kärlek. Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi älskar Gud och håller hans bud. den som älskar fadern älskar också hans barn. Det är lika omöjligt att älska Guds barn utan att älska Gud som det är att älska Gud men inte älska hans barn. Den som älskar Gud fadern älskar naturligtvis de andra som tillhör familjen, samma familj. Vers 2 så kommer han över, som ni ser, den som älskar Guds barn, ja, vet vi därav, ser vi därav att vi älskar Gud och håller hans bud. Kärleken till Gud har nämligen en annan ofrånkomlig konsekvens, lydnad för Guds bud. Det är vår lydnad som bekräftar och identifierar vår pånyttfödelse. Om vi verkligen älskar Gud så älskar vi inte bara hans barn utan också hans bud. För dem ger oss möjlighet att ständigt bevisa vår kärlek till Gud. Jesus sa, den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig. Det går inte att säga att man älskar Jesus och sen inte bry sig om vad Jesus vill. Det är omöjligt. Det stämmer inte. Det är endast genom din lydnad som du bevisar din kärlek. Det finns inget annat sätt för Gud att mäta din och min kärlek på än genom vår lydnad. Världen föraktar Guds bud, tycker de är tråkiga och tunga och svåra och besvärliga och stränga. Men den kristna har sin glädje i Guds bud. Jag fröjdar mig över dina vittnesbörd, säger psalmisten, så som över skatter. Jag har min lust i dina stadgar. De älskar att hålla Guds bud, Guds barn, för de vet att det är Guds vilja. Och den är fullkomlig och den är god. Och när vi gör Guds bud så är det till vårt eget bästa. Den som är född av Gud upplever inte Guds bud som tunga, står det i vers 3. Den nya födelsen ger oss både en motivation och en kraft att göra Guds vilja. Du har väl hört om pojken i den delen av världen där skolskjutsar ännu inte finns. Komma bärande på sin yngre bror på väg till skolan varje dag. Därför att den yngre bror var lam och inte kunde gå. Så kommer en främling och möter honom på vägen och frågar, bär du din bror till skolan varje dag? Ja, men är inte det en tung börda? Varpå pojken svarade, det är ingen börda, det är min bror. Det är skillnad på det. Precis vad Johannes säger. Fariseerna hade många kinkiga bud som blev tunga bördor för folket. Och Jesus sa, ni binder ihop tunga bördor och lägger den på människornas axlar. Men själva rör ni inte ett finger för att rätta till bördorna och lätta den. Men om sig själv sa Jesus, kom till mig. Kom till mig ni alla som arbetar och är trött. Och tyngda bördor. Jag ska ge er vila. Ta på er mitt ok. Och lär av mig. Mitt ok är skonsamt. Min börda är lätt. Jesus lägger inga tunga bördor på människorna. Han ger dem en segrande tro. Mitt i en värld som är full av svårigheter och bördor. Och trångmål. Men vers 4. Alla som är födda av Gud besegrar världen. Alla utan undantag. Redan i det faktum att vi har blivit födda av Gud ligger segern, eftersom det innebär att vi kommit med i det vinnande laget. Oavsett vilka påtryckningar som världen kan tänkas utöva mot oss, så är segern vår i Jesus Kristus. Det kristna livet är inte lätt. Paulus sa till de unga församlingarna att det är genom mycken nöd och bedrövelse som vi måste ingå i Guds rike. Var beredda på det. Och hans eget liv var en levande lång demonstration av tuffheten i att vara kristen. Många fängelser vistes. Flera gånger stenad och spöad. Många nätter i svältande tillstånd, frysande, utan kläder, på öppet hav, drivande omkring. faror på floder, faror bland falska bröder. Listan är lång. Än sen då? En segrande tro bar honom igenom allt detta. Du och jag möter moraliska frestelser dagligen. Vi möter intellektuella ifrågasättanden, nyandlighetens anspråk på sanningen. Vi möter fysiska umbäranden, kanske inte förföljelse. Vi mötte en grupp sudanesiska bröder på gästhuset i Kampala. De berättade om de svåra förföljelser som de kristna utsätts för i Sudan just nu när vi sitter här och kanske ingenting vet om denna fruktansvärda människojakt som pågår i det landet. 300 000 flyktingar har kommit över gränsen till Uganda, och dessa bröder berättade om hur de kristna förföljs. Kyrkor stängs och de får springa för sina liv. En av bröderna hade gått i 28 dagar vandrat för att komma undan krigets fasor. En annan broder sa: jag har suttit i fängelse för jag predikade Kristus. Samtidigt brast deras ansikten upp i solstrålande leenden. Och jag såg glädjen och ljuset i deras ögon. Ingenting av allt detta svåra hade påverkat den tro som övervinner världen. Satan må rasa, förföljelser må skada Guds församling till synes, men inte tron. Inte den segrande tron, för den är förankrad i den segrande Kristus som ingen kan återkalla till döden. Och församlingen är byggd på den segern. Inte ens dödsrikets portar ska bli henne övermäktiga. Jag kommer ihåg också Nepalpastorn som jag intervjuade några år sedan när det fortfarande var hårt i Nepal. Och han hade ett långt fängelsestraff framför sig eftersom han hade döpt en hindu till Kristus. Jag tyckte då, det här var ju tufft, hur klarar ni det här? Ja, sa han, vi känner oss väldigt hemma i apostlagärningarna. Under många år har vi förberett oss på det här. Det verkade som en normal livsföring för en kristen i deras sätt att se det. Hur kan man stå ut med sånt? Genom tron på Kristus som har besegrat världen. Som har besegrat Satans makt. Han må sprattla lite grann och åstadkomma förföljelse. Men han är en besegrad fiende. Hans seger, Kristi seger, är vår seger. Jag talar inte om en tro som aldrig sviktar. Jag talar inte om en tro som är fri från tvivel. Men jag talar om en tro som innebär en förtröstan på honom som aldrig kan svika eller kommer att svika. Vi behöver inte uppträda med någon slags tillkämpade maktspråk eller aggressivitet eller hotelser. Vi har att vila den fullkomliga segern i Kristus. Räcker det, tror du? Jag tror det. Ja, vi vet det. Det fanns de, mina vänner, redan på Nya Testamentets tid, om vilket Hebreerbrevet skriver, att de fick känna hån och prygel, bojor och fängelser. De blev stenade, söndersågade, avrättade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar. De led brist, förföljdes och misshandlades. Världen förtjänade inte att hysa dem. De måste hålla till i ödemarker och i bergstrakter, i grottor och jordhålor. Men de var himmelska medborgare. Och de var på väg hem hela tiden. Till staden med de fasta grundvalarna. Den som är född av Gud besegrar världen. Det vill säga, det är en ständigt pågående seger. Den håller på att utkämpas idag. Det vill säga, det innebär kampen pågår. Men vi håller på att segra hela tiden. Ja, du kan tycka att kampen är ojämn, men den avgörande stöten har redan satts in. Jesus gjorde det på korset. Satan avväpnades. Utgången är klar, de onda makterna bävar. I synagogan fanns en man som var besatt av en orin ande, och han började skrika: vad har du med oss att göra, du Jesus från Nazaret? Jag vet vem du är, du Guds helige. Några judiska andutdrivare tog sig för att uttala Jesu namn över en man som var besatt. Men den onde anden svarade dem: Jesus känner jag till, Paulus är mig också välbekant, men vilka är ni? Du ser, när den kristne kommer gående så att säga på världsscenen, så blir det oro i andevärlden, för de vet att vi har segern med oss, i oss, var vi än går och var vi än finns i denna världen. Och de första århundradets kristna hävdade frimodigt mitt ur den romerska stormaktens tid att segern inte tillhör Rom, den tillhör Kristus. Och de förföljdes med romarrikets järnhand. Kristna dödades och biblar brändes på bål. Men idag, mina vänner, ligger det stolta romarriket sedan många århundraden i ruiner. Medan kristendomen är starkare än någonsin i historien. Och när vi sitter här denna dag så kommer 65 000 människor att komma till tro på Kristus. Varje dag. Och 4 000 nya församlingar bildas. Kristus utövar ett herravälde över hela vår jord. Det finns en utbredd tro som besegrar världen över både synden och döden. Och de väntar på en konung som snart ska komma tillbaka för att upprätta sin triumf på jorden. Jesus sa: detta har jag sagt till er för att ni ska ha frid och ro i mig. I världen lider ni betryck, där får ni lida, men var inte oroliga. Jag har övervunnit världen. Jag har besegrat världen. Och den segern tillhör er, ni alla som tror på mig. Frågan är: tillhör den dig idag? Eller tillhör du världen? Den värld som är under Guds dom. Den värld som är förlorad att gå under. Vet du om att denna värld ska förgå med alla sina lockelser? Den är högst temporär och tillfällig. Med allt vad den innehåller, den går mot sin upplösning. Den ska bli aska. Vem tror du på? Vem älskar du? Vem lyder du? Svaren på de frågorna är avgörande för hela din evighet. Allvarligare än så, min vän, kan det inte sägas. Avgörande för hela din evighet. Jag tror inte, jag vill inte tro att du vill tillhöra denna onda värld. Jag tror du vill tillhöra den Gud som har skapat dig och som i Kristus har visat att han älskar dig så högt. Och jag tror att du vill vara med i den värld som snart ska upprättas. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är bruten och segern är vunnen. Han ska snart komma tillbaka. Då finns det bara en kategori människor som ska vara värda att gratulera. Och det är de som har tagit Jesus Kristus till sina hjärtan och sagt: jag vill att du är min frälsare. Hör du till dem? Om inte, välkommen idag att ta emot världens frälsare. Och få den tro som ska besegra denna värld. I Jesu Kristi namn. Amen.